Välkommen till Skånes taltidning nummer 14 2021. Utgivningsdag torsdag den 8 april. Sol gick upp 6.20 och går ner igen först 19.59. Och det betyder 37 minuter mer ljus än i förra veckan. I olika studier sitter Mats Sundling och Dodo Parekas och fjärrtekniker är Martin Holmström. Och det här är innehållet.
Minskad coronaspridning i Skåne, men fler inlagda på sjukhus. Och nu får alla som har LSS-insatser sitt erbjudande om vaccin.
Snart har Synskadades Riksförbunds Skånedistrikt årsmöte och vi tar en titt på de som kandiderar till styrelsen. Först ut är Maria Torstensson som vill fortsätta som ordförande.
En ny kandidat till SRF Skånes styrelse är Maj-Britt Ryman från Malmö. Hon brinner för kulturaktiviteter och en bättre rehabilitering.
Försäkringskassan brister i vart tionde avslagsbeslut. Det visar en ny granskning av sjukpenning och aktivitetsersättning.
För 5 år sedan träffade vi den synskadade gymnasisten Ahmed Al-Sakiri i Malmö som drömde om att läsa på universitet. Nu har vi tagit reda på hur det gick.
Rätt att lära sig punktskrift bör skrivas in i skollagen. Det föreslår riksdagsledamöter.
Så ska vi träffa Lilian Rosberg, Sveriges yngsta ledarhundsförare någonsin. Hon är 12 år gammal och kan faktiskt vara den yngsta i världen med ledarhund.
Först och främst hjälper hon ju mig liksom att leda bort och sen hon leker med mig. Eller det är nog jag som leker med henne. men vi gör typ allt tillsammans.
Öppnat och stängt på det med slakthus och ögoncentrum.
Evenemangstips så med ljudguider och stolphål.
Och kalendern med gäddlek och rymdkapplöpning.
Anslagstavlan är idag gemensam för hela Skåne med regionala och lokala meddelanden och ändringar i kollektivtrafiken. Och allra sist, redaktionsrutan.
Men vi börjar med coronaläget som såg ut så här i tisdags när vi gick in i studion. I Skåne har smittspridningen minskat den senaste veckan efter ett skutt uppåt för ett par veckor sedan. Nu är det i snitt 489 nya fall om dagen jämfört med 524 innan påsk. Och det är bättre än på många andra håll i Sverige där kurvorna pekar uppåt. I förra veckan beslutade regeringen att de nuvarande restriktionerna för till exempel butiker, gym, krogar och evenemang som Folkhälsomyndigheten rekommenderat ska förlängas till den 3 maj. Den tidigare ökningen av smitta i Skåne har satt spår. Antalet inlagda på sjukhus har stigit från 140 till drygt 160 den senaste veckan. Fast det är ju väsentligt mindre än de 600 som var inlagda strax efter nyår. Vaccineringarna går vidare i den så kallade fas 2 med de äldsta i gruppen 65 år och äldre först. Och de som får dialys eller har genomgått en transplantation av till exempel benmärg samt deras hushållskontakter. Totalt har nu drygt 155 000 skåningar fått en första dos och drygt 62 000 är färdigvaccinerade. I tisdags öppnade bokningen för de som har insatser enligt LSS och om 2 veckor börjar vaccineringen av dem. Alla beräknas kunna få sin första spruta till slutet av maj. Och erbjudandet om det kommer som tidigare i ett brev med posten. Man kan sedan antingen ringa sin vårdcentral eller boka en tid på internettjänsten 1177.se. I slutet av april säger Smittskydd Skåne att alla 65-plussare kan ha fått en första dos. Och de bör vara färdigvaccinerade vid halvårsskiftet. I slutet av april tror Region Skåne att den så kallade fas 3 kan starta med vaccinationer av de som är över 60 år gamla. Eller som har till exempel diabetes, hjärt- och kärl- eller lungsjukdom som kan innebära en ökad risk att bli riktigt sjuk. Vaccineringen av den större allmänheten, det vill säga alla mellan 18 och 59 år, beräknar regionen nu kan starta i början av juni. Och att alla som vill ha vaccin ska ha fått det i slutet av augusti. Men det beror förstås på hur vaccinleveranserna funkar. Det kan som bekant både komma mindre och mer än man räknat med.
Vem ska styra SRF Skåne? Ja, den 17 april har Synskadades Riksförbunds Skånedistrikt årsmöte. Med val av de som ska sitta i styrelsen och där inte minst driva politiska frågor för de som inte ser. I en serie intervjuer ska vi ta en titt på de som kandiderar och vi börjar med den sittande ordföranden som gärna knyter ihop skånska frågor med europeiska.
Jag heter Maria Torstensson. Jag är 56 år, bor i Bjärlöv utanför Kristianstad. Har ledarhund, 2 barn, gift. Har suttit som ordförande i Synskadades Riksförbund Skåne i 10 år.
Och är andre vice ordförande i Synskadades Riksförbunds riksdel, ska vi kalla det så?
Ja, förbundsstyrelsen är andre vice ordförande. Och sen så sitter jag också som styrelseledamot i EBU som är European Blind Union som är vårt europeiska organ på EU-nivå.
10 år som ordförande för SRF Skåne. Varför vill du fortsätta?
Därför att jag känner att jag fortfarande kan förmedla information och förmedla det vi jobbar med på riksplan och det vi jobbar på europeiskt eller nordiskt plan. Det har jag möjlighet att se i verkligheten i Skåne och det som vi kan jobba med mer effektivt här nere i Skåne. Vi får informationen snabbare här i och med att Skåne har direktkontakt med Riksförbundet bland annat på det viset.
Vad finns det för kopplingar mellan Europa och Skåne?
Ja, det finns många. Ljudet på elbilar exempelvis är en sån sak som man jobbar med på EU-nivå först och främst. Sen så småningom så kommer det till Sverige också. Tillgänglighet överhuvudtaget. Punktskrift, det kan vara att man ska ha tillgång till böcker från hela världen, att man ska kunna låna dem på biblioteket. Så det är väldigt många frågor som är gemensamma och som vi kan lära oss av varandra och som vi har liknande frågor i Sverige redan från innan men som ibland blir EU-direktiv som vi går efter. Ibland bra, ibland mindre bra, så är det ju ofta.
Och här i Skåne, vad skulle du vilja säga är det viktigaste du vill kämpa för?
Ja, för närvarande så känner jag att vi har jobbat väldigt mycket med och hårt med tillsammans med HRF, Hörselskadades Riksförbund. Det är ju syn- och hörselinstruktörer som vi skulle vilja få in i alla kommuner på ett eller annat vis. Så att vi skulle kunna få en förlängning av den rehabilitering som basrehabilitering som vi får på synenheten att den sen fortsätter ute i kommunen. Vilket är lite si och så idag, tyvärr. Så det är en sån sak som vi jobbar väldigt hårt med.
Synskadades Riksförbund kräver att vaccinationerna mot covid ska prioritera människor med grav synnedsättning. Och ledsagning och kallelser har fungerat för dåligt, tycker man där, i Sverige i stort. Vad säger du?
Ja, det har det ju. Om man har fått en kallelse så har man fått den i svartskrift eventuellt. Och är man gravt synskadad så är det svårt att få svartskriftsmeddelanden eller brev på det viset. Och det man tycker då på Riksförbundet det är att gravt synskadade ska ha förtur till vaccinationen. Och det är ju av den anledningen att vi har ju inte en möjlighet att hålla de här distansen på 1,5 meter om vi inte hör att det är folk i närheten. Så att, jag tycker väl att det är en ganska så självklar sak att vi borde ha haft redan från första början.
Folkhälsomyndighetens Anders Tegnell har svarat att det skulle vara tänkbart men det finns många att ta hänsyn till och att det skulle bli ja, för krångligt ungefär i nuläget att prioritera synskadade.
Mm. Jag förstår att de tycker det och det som är en av anledningarna tror jag att man tycker att det här skulle vara krångligt det är ju att det finns ju inget register på vilka som är gravt synskadade i Sverige. I alla fall inget offentligt register så att i kommunerna så vet man ju inte vilka det är som är gravt synskadade. Så att på så vis så tror jag att det kan vara det svårt att säga vilka som ska få det här vaccinet då och inte i förtur. Utan det, av den anledningen så tror jag att det är så här att man tycker så.
För ett år sedan så ställde jag frågan där om du tyckte intressepolitiken för synskadades del, om det gick framåt. Det vill säga era intressen blir tillvaratagna i politiken och i samhället. Bakåt, sa du då? Vad ser du nu ett år senare under de här omständigheterna?
Ja, det är lite olika frågor. En del frågor har vi fått mer belysta. Ledsagning är ju en sån sak som vi har jobbat med mycket på riksplan och över hela landet. Punktskrift, att få in punktskriften i lag som lagstadgad rätt, det har vi ju inte fått igenom ännu. Och det är ju en sån sak som jag vet nu har lagt in några motioner.
Till riksdagen då, ja.
Ja, precis. Så att, och där kan man ju hoppas på att det kan gå lite mera framåt. Men samtidigt så är det så här att det har varit ganska svårt att få till möten. Så småningom har det ju blivit Teams-möten och så vidare, digitala möten då. Men det går ganska trögt. En sak som är positiv är naturligtvis att kunna använda samhällstjänster digitalt ska nu från i sommar bli mer möjligt för alla, även för synskadade. Så att det är väl en sak som har gått framåt.
På EU-nivå ska vi säga då, det är EU-direktiv som...
Ja, det är ett EU-direktiv, exakt. Det är ett EU-direktiv. Så att i detta har ju då European Blind Union varit involverad i en gång. Så är det.
Så Maria Torstensson, som alltså är ordförande för SRF Skåne och kandiderar för ett 11:e år som det. Reporter var Mats Sundling.
En annan av kandidaterna till SRF Skånes styrelse är 66-åriga Maj-Britt Ryman, som kommer från Bergslagen i Västmanland, men bott i Malmö i snart 10 år. Hon brinner för kulturfrågor och varit medlem länge i SRF. Men det dröjde många år innan hon erkände att hon nästan inte såg något alls på grund av RP eller retinitis pigmentosa.
Jag gick med i SRF i mitten på 80-talet när jag var gravt synskadad. Jag hade nästan förlorat all syn innan jag erkände överhuvudtaget att jag var synskadad. Så det tog ju tid innan jag gav mig själv tid för en ordentlig rehabilitering. Och tack och lov så fanns det bra rehabiliteringsinsatser 1985. Det är ju mycket sämre med det idag.
Och är det också en fråga du vill jobba med då inom SRF-distriktet?
Den frågan måste vi driva genom hela vår organisation. Habilitering för barn, rehabilitering för vuxna. Vi måste driva färdtjänsten, vi måste driva alla våra intressepolitiska områden. Så enskilt är det här en fråga som inte är så lätt att driva, utan driva den nationellt och i distrikten, i lokalföreningarna hela tiden för att vi inte ska tappa mark.
Det här att du vill vara med i SRFs styrelse, hur kommer det sig?
Ja, främst är det väl mitt kulturella intresse och mitt intresse för medlemmarna och medlemsverksamhet. Jag tycker det är väldigt viktigt att skapa bra aktiviteter för våra medlemmar. Det är inte lätt som synskadad att våga sig ut, att fortfarande förstå att jag kan till exempel gå på teater. Jag kan gå på bio. Jag kan delta på en konstutställning. Jag är inte utestängd ifrån kulturen och medlemsverksamhet. Men gör vi det tillsammans i organisationen så är det lättare, där vi kan ha ledsagare som hjälper till, där vi kan ordna syntolkningar, där vi kan byta erfarenheter. Det är nog min viktigaste rehabilitering, att genom åren ha mött andra som kan, som fortfarande gör saker och ting. Och kan han eller hon, så kanske jag också kan.
Och vad betyder det här att gå på teater, att delta i olika kulturaktiviteter för dig själv?
Ja, det betyder jättemycket. Jag har på att säga som tusan här i Söderkåka att det är mitt liv, se. Det är stimulans och glädje och utveckling, allmänbildande.
Men du är inte valberedningens kandidat?
Nej, jag har blivit nominerad och jag ska säga att jag vet inte vem som har nominerat mig. När jag fick frågan ifrån valberedningen så svarade jag ja till den eftersom jag tycker en massa saker och då är det också mitt ansvar att vara med och påverka och utveckla. Så därför har jag tackat ja. Sen får vi se om ombudena tycker att jag är ett bra förslag.
Skulle du tycka det var roligt att vara med?
Absolut, jätteroligt.
Sen har det här året varit speciellt med coronapandemin som har ställt till det på många håll. Vad har det inneburit för SRF?
För våra medlemmar har det ju varit ett väldigt tråkigt år. Jag sitter ju med i AG Kultur och fritid och även i styrelsen i SRF Malmö, Svedala. Och där har vi ju haft planering framåt hela tiden under sen coronan kom. En del saker har vi ju kunnat utfört, men mycket har vi ju fått ställt in. Nu har vi lyckats med Teams-aktiviteter.
Och som exempel på aktiviteter som genomförts på Teams nämner Maj-Britt Ryman en författarträff, Rösten bakom talboken, en utbildning i tovning och nu senast en kurs om berättarglädje. Och hon tror att man även när pandemin är över kommer att använda sig en del av till exempel Teams för att fler ska kunna delta i olika aktiviteter.
Jag kan ju se i framtiden att vi har Teams-möten samtidigt som vi har fysiska möten också. Orkar du inte åka till en aktivitet så kanske du kan delta via Teams fast en del av oss träffas fysiskt på plats. Vi får väl se hur tiden kommer att utvecklas, men att kunna tova på distans, det visar ju att det mesta går. Det är väl bara fantasin som sätter stopp.
Men de fysiska mötena, längtar du efter dem?
Absolut. Det ger ju väldigt mycket mera. Och jag tycker att det är roligt att skapa aktiviteter i små grupper, i större grupper. Att göra resor, att möta folk vid syntolkningsaktiviteter så här. Så att det saknar jag verkligen.
Och om du nu kommer med i styrelsen, vilken blir din roll där tror du? Eller vem blir du i styrelsen?
Ja, jag tänker ju först att jag blir en kvinna till. Idag är det ju två kvinnor i styrelsen och för jämställdhetens skull så är det ju bra om det kommer en kvinna till i alla fall. Jag hoppas jag kan sprida glädje och skapa bra aktiviteter. Se fram emot ett bra samarbete.
Och det hoppades Maj-Britt Ryman, en av kandidaterna till SRF Skånes styrelse. Reporter var Åsa Kjellman Erisi. Och valen hålls alltså den 17 april och i nästa nummer hör vi de andra som kandiderar.
Försäkringskassan har avslagit sjukpenning och aktivitetsersättning utan att ha utrett ärendena tillräckligt. Det konstaterar Inspektionen för socialförsäkringen, ISF, i en ny granskning som publicerades i förra veckan. Den visar att vart tionde avslagsbeslut har så tydliga brister i utredningen att personer felaktigt kan ha blivit utan sjukpenning eller aktivitetsersättning. I hälften av ärendena, 48%, finns brister i utredningen. Och i 11% är de alltså så stora att Försäkringskassan inte har fullgjort sin så kallade utredningsskyldighet. Det är allvarligt. Det finns mycket att jobba på här för Försäkringskassan. Det här drabbar i slutändan enskilda personer som är helt beroende av den här typen av ersättning. Det säger ISFs utredare Louise Grönqvist till SVT. Aktivitetsersättningen ska vara ett stöd för personer mellan 19 och 29 år med sjukdom eller funktionsnedsättning. Det ges medan man till exempel undersöker om det går att få ett jobb med lönebidrag. ISF har tidigare konstaterat att Försäkringskassan kan ha tolkat lagen för hårt och att hela 40% av de som nekades aktivitetsersättning tvingades söka försörjningsstöd, medan var femte hamnade hos kronofogden.
För 5 år sedan träffade vi Ahmed Al-Sekeri som då gick näst sista året på Pauli gymnasium, numera Pauliskolan i Malmö. Med hjälp av en anpassad dator, elevassistent och en stöttande lärare kunde han följa studierna och drömde om att komma in på universitetet. Så blev det också, men vägen dit har inte varit spikrak. Innan vi möter Ahmed igen så gör vi ett kort återbesök i klassrummet, en av de sista skoldagarna våren 2016, då det är lektion med läraren Daniel Borgsten i katedern.
Jag har ju en grav synnedsättning och i vänster ögat kan jag knappt se någonting, förutom rörelse.
Ja, just för Ahmeds del så fungerar det ypperligt eftersom han är så pass positivt inställd. Det vill säga att ingenting går inte att lösa på ett eller annat sätt. Så att det är ju en förutsättning.
Mina tankar är ju bara att kunna få en universitetsbehörighet, att kunna studera vidare och att bli det jag blir intresserad av.
Ja, och nu har 5 år gått och Ahmed Al-Sekeri har hunnit bli 23 år. Vi har bestämt att mötas utanför hans gamla skola, Pauli gymnasium i Malmö, för att han ska berätta om vad som hänt under de här åren.
Sommaren 2017 som jag gick ut. Så det är lång tid som har gått.
Har du varit tillbaka hit till skolgården sedan dess?
Nej, det är första gången som jag är tillbaka nu. Man känner det gamla känslan. Välkommen tillbaks, kan jag säga till mig själv.
Vad har hänt sen sist?
Min tanke var socionom först av allt. Men nu var det så höga poäng. Jag sökte socionom trots det. Och lyckades inte komma in. Men jag fick en deltidskurs i praktisk filosofi i Lunds universitet. Och jag tänkte ju, ja men vi kan gärna prova och se hur systemet är. Och det var så jobbigt för mig i början. Mycket mer läsning. Mycket mer personal som du ska ha kontakt med. Lärarna, först av allt. För det är olika lärare. Det kan vara 4-5 stycken. Sen behöver du ha kontakt med den som är ansvarig för pedagogiskt stöd. Och också med de som brukar fixa det här med examinationen. Och bibliotekarier lär personerna att hålla koll på.
Pedagogiskt stöd är den avdelning på universitetet som ska se till att personer med funktionsnedsättning får det stöd de behöver för att kunna delta i undervisningen. Och precis som Ahmed tänkte så blev det här första försöket till högre studier mest en slags kurs i att helt enkelt orientera sig i universitetsvärlden.
På grund av att jag har en synnedsättning så behöver jag till och med informera lärarna i förväg att du, hejsan, mitt namn är Ahmed Al-Sekeri och jag har den här nedsättningen. Så de vet om det och tänker på det till exempel när de ska hålla en föreläsning. Beskriva till exempel bilderna eller vad är det som finns på tavlan så jag hänger med.
Och kommer lärarna ihåg det?
Nej, jag har ju lärt mig att då är jag tvungen att påminna dem. Så jag får ju räcka upp handen och säga, du, nu ser jag inte vad bilden visar, kan du inte förklara? Till och med innan föreläsningen så säger jag till dem, tänk på dessa saker.
Gör de det då, eller?
Ja, de gör det. Men sen kommer de kanske inte ihåg till nästa gång.
Hur gick själva kursen för dig då, praktisk filosofi?
Det gick inte så bra. I slutändan så kände jag, nej, det här är ingenting för mig. Jag personligen lägger dubbelt så mycket tid på att studera bara för att komma hälften så långt som alla andra, så det är mer ansträngning för mig. Och då tänkte jag, ja men jag kan ju inte bara gå från utbildning till utbildning och bara chansa och se kanske det funkar, kanske det inte funkar. Så Efter det så gick jag till Arbetsförmedlingen och hamnade på det som heter Iris Radar. Det är lite en arbetsförmedling för de som har en synnedsättning och där man kan få stöd.
Och via Iris Radar så fick Ahmed Al-Zakeri en praktikplats på Erikshjälpens loppis.
Sen provade jag på olika uppgifter. Först var det klädesplagg, sen hamnade jag på böcker där sätter man pris och sådär. Och sen hamnade jag på GOV-mottagningen. Jobbet var ju intressant och så, men jag kände inte att det här med arbetet håller på att gå framåt. Så det här med studierna måste jag komma igång med igen.
Så nästa steg blev Fridhems folkhögskola i Svalöv för att läsa upp sig bland annat i svenska.
Och under tiden medan jag läste det så kunde jag också anmäla mig till högskoleprovet och göra det för att öka mina chanser att kunna komma in på utbildning.
Och samtidigt som han anmälde sig till högskoleprovet så sökte Ahmed till förskollärarutbildningen vid Malmö universitet och kom in utan att ha gjort provet.
Då tänkte jag, men det här med förskollärare skulle passa eller läraryrket, för att jag är väldigt social. Så jag ska ju inte sitta framför en dator, utan jag ska vara med folk och hjälpa till med det här med att arbeta och utveckla individer.
Var är du nu i den utbildningen?
Just nu så är jag i andra terminen.
Vilket innebär att undervisningen varit på distans ända sedan Ahmed påbörjade utbildningen. Föreläsningar och tentamina sker på nätet, undervisningsmaterial skickas ut digitalt och eftersom han bor kvar hemma är det där han pluggar. När det är dags för tentamen behöver han extra tid, precis som när han gick i gymnasiet. Och det visar sig att när stödet inte fungerar så kan det ofta vara väldigt enkla saker som det rör sig om. Som att texter skickas ut i PDF-format som hans skärmläsare inte kan läsa. Och att universitetets bibliotekspersonal då får hjälpa till med konverteringen. Avdelningen för pedagogiskt stöd har satt samman en lista över vad Ahmed behöver för att studierna ska fungera för honom.
Och jag märkte sen att vissa av lärarna läser ju inte hela dokumentet. Jag pratade lite med någon som jobbar på Synskadades Riksförbund. Om det problemet har han gav mig tipset att jag skriver en dokument där jag beskriver lite om min funktionsnedsättning. Och nämner de här viktiga punkterna som måste tänka på. Jag har också pratat med prefekten om just det här problemet att vissa av lärarna glömmer bort. Det blir ju inte rättvist för mig. Jag kan ju inte ta del av informationen. Och jag nämnde till honom, är det så att ni behöver stöd eller hjälp med detta så kan ni alltid ta kontakt med SRF som kan kanske utbilda lärarna och ge dem tips och råd på vad är det de kan tänka på när de ska hålla en föreläsning.
Det låter som om du måste ta ganska mycket ansvar själv för de här sakerna för att det ska fungera för dig.
Ja, det stämmer ju. Jag måste alltid ta kontakt med alla lärarna. Så jag gör ju det mesta dels av arbetet och skickar mejl och sådär. Bara för att det ska vara så anpassat för mig som möjligt.
Man kan väl säga att man måste ofta ta ganska mycket egna initiativ för att förklara och sedan också få undervisningen att fungera på olika sätt.
Det här är Lennart Karlsson, intressepolitisk handläggare på SRFs rikskansli i Stockholm och med just högskolefrågor på sitt bord. Och han känner igen Ahmed Al-Zakeris erfarenheter.
Det varierar ju naturligtvis väldigt mycket beroende på vilken högskola man går på och hur lärarna på den specifika utbildningen också tar sig an att göra undervisningen tillgänglig för alla.
Men det finns ju avdelningar på universiteten, på högskolorna, personer som arbetar med de här frågorna. Och vem är det som ska se till att lärarna har rätt information om studenter som har en funktionsnedsättning så att de kan anpassa undervisningen? Är det studenten själv eller är det de här speciella avdelningarna?
Det ska ju finnas samordnare när det gäller studenter med funktionsnedsättningar på alla lärosäten. Och de har ju just en samordnande roll och kan definiera vilken typ av hjälp en student kan behöva. Men sen så gäller det att få det att fungera sedan ute på institutionerna på ett universitet. Och det kan variera väldigt mycket. Ofta är kunskapen hos lärare på högskolan ganska dålig om vad det innebär att ha en synnedsättning och vad som är svårt och hur de kan göra för att underlätta. De fokuserar på sitt ämne och det är det som är huvudsaken.
Men är det då studenten själv som förväntas komma med den här informationen?
Ja, problemet är ju att varje högskola, varje universitet är ju självstyrande i det här. Så att det finns inga nationella riktlinjer exakt hur det ska se ut. De löser det på lite olika sätt. Men egentligen borde det finnas ett gemensamt sätt att jobba med sådana här frågor. Det vill säga att det borde ju vara så att om man nu har en funktionsnedsättning och har kontakt med samordnaren så borde man också få ett stöd i kontakten vidare med lärare och ledning för den utbildning som man ska gå. Alltså, så att man slipper förklara allting själv och försöka driva sin egen sak, för det är inte lätt. Och min erfarenhet själv från när man har pluggat på högskola är att man får ofta ganska lite förståelse för de speciella svårigheterna som man möter.
Men hur skulle detta kunna gå att lösa? Vad måste man göra, tycker SRF?
Vi tycker ju att UHR, Universitet och högskolerådet, skulle ha mycket starkare mandat att driva på i de här frågorna för lika möjligheter på högskolorna. Och att sättet att jobba borde vara mer lika på högskolorna. Och att man skulle ha gemensamma riktlinjer för hur man ska jobba för att inkludera studerande med funktionsnedsättning. Och att kanske att det ska vara en standard när man vet att det finns en student med funktionsnedsättning i en grupp inför en kursstart, att man har en genomgång med lärarna och att det finns en skriftlig dokumentation av det. Så att alla vet vad som gäller när kursen startar. Då skulle ju inte man som enskild student behöva driva på och känna att man kräver en massa saker eller uppleva att man är besvärlig eller att man kanske ställer krav som man upplever att lärarna inte gillar eller så.
Ja du, det har jag en plan B. Jag tänker ju att ifall det inte skulle funka med det här så får jag tänka till och tänka om och se något annat. Annars får jag tycker ju att det här med lärare skulle funka. Antingen grundskolare eller förskollärare. Jag är ju optimistisk när det gäller det här med att undervisa barn.
Det sa Ahmed Al-Sekeri som läser på Malmö universitet till förskollärare. Vi hörde också Lennart Karlsson, intressepolitisk handläggare på SRFs rikskansli i Stockholm. Och reporter var Dodo Parikas. Och i löpsedeln på vår hemsida till det här numret finns en länk till intervjun med Ahmed från våren 2016.
Rätten att lära sig punktskrift bör skrivas in i skollagen. Det föreslås nu i 3 motioner till riksdagen som tas upp för debatt och beslut nu i veckan. Riksdagsledamöter från 3 olika partier står bakom kravet som Synskadades riksförbund drivit i många år. Skolorna brister ofta i undervisningen i punktskrift för synskadade elever och antalet punktskriftsanvändare har sjunkit. Motionärerna kommer från Socialdemokraterna, Moderaterna och Kristdemokraterna och de vill alla att skollagen ändras så att blinda och gravt synskadade barn ska ha rätt till utbildning i och på punktskrift. Med hänvisning till bland annat lika rätt till utbildning och ett skriftspråk på lika villkor. Motionerna kommer från den allmänna motionstiden och ingår i utbildningsutskottets betänkande Lärare och elever. Men eftersom utskottet yrkar avslag ser det inte ut som om skollagen kommer ändras den här gången. På torsdag den 8 april går riksdagen till beslut.
Nu ska vi träffa Sveriges yngsta ledarhundsförare någonsin. Hon heter Lilian Rosberg, bor i Falkenberg och är 12 år gammal. Hon kan mycket väl vara yngst i världen med ledarhund. Den köpte familjen till henne eftersom man enligt lag måste ha fyllt 18 år i Sverige för att få en ledarhund från Synskadades Riksförbund.
Alltså det går typ inte. Det har liksom gått från... Det är typ från svart till vitt ungefär. Det är ju jättestor skillnad.
Ja, att livet kan gå från svart till vitt när man får sin första ledarhund, det kan nog väldigt många ledarhundsförare skriva under på. De flesta ledarhundsförare får sin första hund i 20-årsåldern, sådär. Men hur skulle det vara om man fick sin hund mycket tidigare än så? I Falkenberg, där finns Lilian Rosberg. Hon är 12 år gammal och är världsunik. Hon är Sveriges och förmodligen också världens yngsta ledarhundsförare. I Sverige har det aldrig någonsin funnits en så ung person med ledarhund. Och det här har ju naturligtvis då gjorts möjligt genom att familjen har valt att köpa sin ledarhund. För enligt ledarhundslagen så måste man vara 18 år innan man kan få bli tilldelad en ledarhund. Men det här vill jag ju självklart veta mer om. Så jag tog tåget till Falkenberg trots pågående coronapandemi för att träffa Lilian, mamma Camilla och dressören Anette Johansson från
hej,
DISA.
Hej!
Hej, vad kul!
Välkommen till Falkenberg.
Tack! Ja. Och sol har ni också.
Ja, eller hur? Det är helt magiskt. Det var helt filtgrått igår.
Ja, jag har inte sett solen sedan även till när.
Nej. Här har vi...
Halloj!
Det var dock väldigt oväntat att det skulle bli just Lilian som blev Sveriges yngsta ledarhundsförare. Hon har nämligen varit väldigt rädd för hundar. Men det skulle ändra sig, nästan över en natt. Mamma Camilla bestämde sig för att anmäla dem till ett ledarhundsläger i Skåne. Där de fick möjlighet att prova på att gå med ledarhund och bekanta sig mer med dessa fyrbenta hjälpmedel. Och Lilian blev omvänd.
Jag var ju innan jag fick, eller träffa ledarhundar, så var jag jättehundrädd. Och då ville ju mamma att jag skulle gå på ledarhundsläger. För hon tyckte att det lät roligt och det hade kunnat bli lite som en så här, hjälp för mig så att inte jag är lika rädd för hundar längre. Och då så här, var jag lite skeptisk först. Så lärde jag känna hundarna lite. Och då efter ett tag så blev jag inte alls rädd. Alltså...
Men du säger att du var rädd för hundar innan. Vad var det som gjorde att du var rädd för hundar? Hade du dåliga erfarenheter av hund innan, eller?
Ja, dålig erfarenhet och att... ja, det är liksom... Jag har haft... Det har liksom... Jag vet inte. Jag har bara varit rädd för dem, liksom.
Hur var det på det här lägret när du fick börja träffa... Alla ledarhundarna, hur kändes det då?
Jo, men det kändes... Alltså det kändes verkligen skönt att testa att gå med en ledarhund. För jag blev så förvånad hela tiden att hundarna var så smarta och att de kunde så mycket.
Anette Johansson levererar ledarhundar till SRF genom sitt företag DISA, Dogs in Service and Aid. Tillsammans med två kollegor driver hon också assistanshundskolan med syfte att ta fram assistans- och servicehundar till personer med andra former av funktionsnedsättningar än synskada. Anette var med och arrangerade prova på-lägret som Lilian var med på. Och efteråt så började hon fundera på om det inte skulle kunna vara så att det faktiskt skulle finnas en möjlighet för Lilian att få en ledarhund.
Det är ju bara en tillfällighet att jag hade träffat Lilly på den här kursen och jag visste ju om Maj som delvis hade varit hemma hos mig men som fanns hos Emily Reinsson. Och så bara, det bara slog mig eftersom om man säger Lillys mamma och pappa frågade ju lite grann om det här med vilken ålder och sådär med ledarhund och så. Och så bara på måndagen, och då hade jag tagit reda på det, för jag var inte säker på, för det var ju lite den här frågan, kan man ställa sig i kö kanske innan 18 års ålder? Mm. Så att man verkligen typ kan få hunden på 18-årsdagen ungefär.
Mm.
Och då hade jag precis fått svar och så skickade jag det till Lillys mamma, och sen så bara när jag gick där och tänkte, så tänkte jag, men herregud, vi har ju en hund här som hade varit perfekt, för då hade jag ju sett Lilly på den här helgen eller på det här lägret då. Mm. Och sett hur hon hade gått med mina hundar och hur hon gick, och att hon liksom verkligen bara, ja, pang, anammade allting helt enkelt. Så att ja, det var så det gick till helt enkelt.
Vad var det som gjorde då att du tyckte att just den här hunden skulle vara perfekt för Lilly?
Nej, men lite så som Lilly hade sagt också. Hon gillade ju inte de här lite för påträngande och livliga hundarna. Och det här är liksom lite mer en... Samtidigt så hade ju Lilly en bra fart när hon gick. Så att det gällde ju då att egentligen bara ha rena turen, kan man ju säga. Att det fanns en hund som för det första är inte så stor. Och för det andra lite vän, men ändå med en bra... hastighet så att säga, så att det, att jag trodde att det skulle kunna funka, och det gjorde det verkligen.
Men hur tänkte du just kring en kombination av 12-åring och ledarhund, för det är lite speciellt?
Ja, det är det ju, och då tänker jag ju dels att det måste ju bero på att den personen känns vettig och mogen och vill och är nyfiken på att lära sig, men givetvis så är ju inte detta som en ledarhund som man gör till en vuxen, att allting ska vara till 100%, om man får uttrycka sig så, därför att det kommer ju hela tiden att finnas någon med på promenaderna. Sen har det ju visat sig nu att det har ju utvecklats så pass mycket så att de här närmsta ställena som Lilly går mellan, de funkar ju att gå ensam också. Men tanken var ju aldrig att det här ska vara en fullfjädrad ledarhund som man går på stan med när man är 12 år själv, helt utan sällskap.
Samtidigt, om 2 år är hon 14 och kommer kanske inte vilja ha med lillsyran eller mamma.
Nej, och då tror jag att de har växt i rollen tillsammans faktiskt. Så att jag, och det är ju därför jag finns med nu också, så att man kan liksom coacha dem på vägen.
Annette ringde upp mamma Camilla för att berätta om Maj och att Maj kanske skulle kunna bli Lilians ledarhund.
Hjälp, tänkte jag. Men oj, ja, jag blev jätteförvånad. Men samtidigt så... sjönk det ganska snabbt ändå, för att jag såg ju på Lilly på ledarhundslägret, från att vara nästan paniskt rädd för hundar så pratade hon i flera dagar efteråt om hur kul hon tyckte det var och att det var så skönt att Annette just ledde henne in i hundarnas värld genom att ta det väldigt sakta och lugnt. Hon fick lära känna hundarna väldigt, ja, metodiskt och i en bra ordning. Sådär. Så Lilly slutade att vara rädd ganska snabbt.
Eller, först blev jag jätteglad och så, och sen tänkte jag hur det kommer gå om jag verkligen får en ledarhund. Om det går bra eller om det kommer gå jättedåligt.
Vad var du liksom mest orolig för? Det skulle kunna gå dåligt.
Det var väl om jag typ skulle råka sabba hunden på något sätt. Som, jag vet inte, om hon har blivit upplärd och sen blir hon, jag vet inte vad man säger, inte lika upplärd längre på att jag typ förstört den eller något. Eller så är det nog, jo, typ det.
Vad var det som du var liksom mest förväntansfull för, eller vad man säger, inför att få hunden?
Men det var ju så här, jag gillar ju att gå snabbt. Och det är oftast inte många som jag går med. Och det skulle ju bli jätteskönt att så här klara sig själv för det första. Och sen gå i den takt jag vill gå i och hitta rätt. Och inte tappa bort sig. Och jag kan räkna upp massa saker till.
Det första Lilly sa, det var nästan som en jättesuck. Och det var att, åh vad skönt mamma. Jag slipper att tänka på om det är en stolpe framför mig. Eller en människa som jag kommer gå in i. Det var nog liksom det första hon sa. Hon sa det så Ja, det kändes rakt in i hjärtat att det var så himla härligt för henne. Jag har också märkt det på det viset att hon går extremt fort. Så jag får nästan cykla efter henne nu när hon är ute och går med mig. Så det är också en jättestor skillnad. Hon är mycket mer rörlig idag. Även om hon är djuroka och är väldigt fysiskt aktiv i vanliga fall. Fast på bestämda tillfällen. Nu kan hon vara fysiskt aktiv hela tiden. Det är jättestor skillnad.
Du sa här innan att hon är gladare också. På vilket sätt märker du det?
Ja, hon skrattar hela tiden. Man hör henne liksom hela tiden när hon håller på och leker med mig. Nu med. Hon börjar fnittra. Ja, nej, men de är superkompisar, mig och Lilian. Det är de. Helt klart. Hon har ju sin kompis igen. Och skulle hon vara ledsen någon gång så märker Majsan det och springer bort till Lilly och lägger nosen på henne, så är allting bra.
En gång var jag jätteledsen och då gjorde Majsan en jätterolig grej. Att jag satt på golvet och så kom hon in på mitt rum och så satt jag på knä och så tog hon upp ena tassen, la på mitt ena knä, sen bytade hon tass, la på mitt andra knä och så höll hon på så nosade hon mig i ansiktet och sen började hon slicka mig i ansiktet. Jag vet inte varför, och så började jag skratta.
Då funkar det alltså.
Det var lite konstigt, men det var ett bra trick.
Ja, det var väldigt bra trick av henne. Ja.
Hon lurade mig att vara glad.
Hon avledde dig verkligen. Det är precis det hundar är bra på, utan att fråga en massa dumma saker. Ja. För hade jag, om jag hade varit din mamma, så hade jag sagt, vad är det?
Mm. Precis.
Varför blir du sur för det? Eller är du ledsen? Alltså, då hade jag ju ställt en massa dumma frågor.
Ja. Precis.
När du träffade henne första gången, liksom, när hon kom hem och skulle vara din, hur var det?
Det kändes jättebra. Jag kunde verkligen inte tro att det var sant. Alltså det kändes jättebra, för först gick jag ju inte själv med Maj. Men efter ett tag så märkte jag att det gick bättre och bättre. Och då började jag gå själv fram och tillbaka till mamma och pappa och så.
Vad använder du Maj till som ledarhund då? Vad gör du för saker tillsammans med henne?
Först och främst hjälper hon ju mig liksom att leda bort. Och sen, hon leker med mig. Eller det är nog jag som leker med henne. Jo, men vi gör typ allt tillsammans.
Hur har ni gjort med skolan? Är hon med där också?
Där är hon inte med, för hon hade nog blivit lite stressad och hon hade inte kunnat hjälpa mig jättemycket om hon följde med till skolan. Så dit tar jag inte med heller med henne.
Mm. Vad gör hon då när du är i skolan?
Då är hon hemma hos mamma.
Mm. Så mamma får vara lite dag.
Ja, exakt.
Hur funkade det för dig att ta dig runt själv innan du fick hunden?
Inte jättebra faktiskt. Jag hade typ bula i huvudet hela tiden.
Men du gick med käpp och så? Med
ja, oftast hade jag alltid min syster med mig.
Men om du gick helt själv, kunde du gå så fort som du ville då till exempel?
Nej, då gick det ju väldigt sakta. Jag var ganska osäker. Jag visste inte riktigt vart jag skulle gå. Skulle jag verkligen svänga höger här? Eller liksom...
Hur är det nu då när du är ute och går själv tillsammans med henne, om du jämför med innan?
Innan gick det ju sakta. Jag var tvungen att ha någon med mig hela tiden. Och så. Men nu är det ju liksom, jag känner ju verkligen att jag kan gå vart jag vill. För jag litar på henne och hon kan leda mig rätt.
När jag hälsar på i Falkenberg så har Lilian och Maj känt varann i ungefär 6 veckor. Och redan har de blivit ett sammansvetsat team. Den här helgen så är Annette med för att träna med Lilian och Maj. Vi följer med när de tränar vägen hem till mormor. Maj försöker fuska genom att gå vid sidan av en avgränsning för cyklar. Lilian blir lite förvirrad, men samlar sig och löser snabbt situationen på egen hand. Hon och Maj kan fortsätta.
Snyggt!
Mycket bra jobbat. Du brukar ju inte göra fel på det hindret, men det var superbra så som du kom på det, Lilly. Alltså. Ja. Precis så du ska göra och sen göra om från början. Jag är imponerad. Alltså att man bara kommer fram till vad som är fel och så känner du gräset. Och det är ju en sån genväg som hunden ville ta från början och som till exempel lillasyran alltid tar. Mm. Så det är klart att hunden vet att den vägen finns. Mm. Men jag tror faktiskt att det blev fel från början var ju att hon var störd av alla oss.
Ja.
Att hon kikade efter oss. Så det var inget konstigt.
Det när jag ska gå och kasta.
Så att det var bara att man såg att hon tittade lite. Hon tog ju inte riktigt hindret kan man säga. Utan hon började gå på fel sida. Men det gjorde ju ingenting. Det löste det ju superbra ju. Mm.
Tillbaka till familjens inglasade uterum där vi av coronaskäl genomför intervjun.
Men att ha en hund, det är ju också ganska mycket ansvar. Den ska ju skötas och den ska gå ut och den ska ha mat. Och... Känner du att du, liksom är, att du klarar av det ansvaret eller behöver du mycket hjälp av mamma och pappa?
Jag tycker att jag klarar det ganska bra, men jag går ju alltid ut med henne, men då går jag ju inte ut själv. Och sen ger jag ju henne mat. Och så jag tycker att det funkar rätt bra.
Vad tycker resten av familjen då? Mamma och pappa och lilla syrran och så?
Mamma och pappa tycker att det är jättekul. Och min lilla syster har tjatat om ett djur jättemycket. Så då var det ju väldigt kul att det blev liksom både ett djur och ett djur som både kan hjälpa mig och kan vara liksom en familjehund eller så.
Mm.
Så det är jättekul.
Ja, det är mycket roligare än vad jag trodde att ha en hund. Det har jag ingen aning om. Jag är egentligen kattmänniska och inte hundmänniska alls. Men nu har jag nog blivit det, tror jag.
Ni tvekade aldrig?
Nej, faktiskt inte. Det gjorde vi inte. Vi frågade Lilian om det skulle vara någonting. Både hon och lilla syster blev extremt glada. Mm. Så vi har länge velat ha ett husdjur.
Vad tycker dina kompisar?
Alla vill ju träffa mig. Så, och de frågar massa och tycker att det är jättehäftigt att hon kan göra allt det hon kan göra.
Bor hon i ditt rum? Eller hur? Har hon liksom, har hon sin plats och sådär?
Vi brukar faktiskt ta in hennes bädd i mitt rum när vi ska sova.
Mm.
Men det är rätt mysigt faktiskt. Mm. Hör henne snarka lite. Mm.
Men hon sover i sin korg och hon får inte fått komma upp i sängen än?
Nej. Det blir lite jobbigt. Jag tror faktiskt att Mickan har gjort det i smyg någon gång. Så här, kom Majsan! Och så hoppar hon upp och så. Och när jag kommer in, oh, Maj, hoppa ner.
Ja, så lilla syran tar sig lite friheter alltså.
Ja, exakt.
Vad tycker du om det då?
Det är faktiskt lite okej. Okay. Jag är inte jättemycket emot det.
Men... Om inte Lilians familj hade haft möjlighet att själva betala för Maj så hade det aldrig blivit någon ledarhund till 12-åringen. För som vi nämnde i början av inslaget så måste man vara 18 år för att få en ledarhund tilldelad av Synskadades Riksförbund. Något som mamma Camilla tycker är konstigt.
Jag tycker nästan det är lite ofattbart att det är så. Även om man är ung så behöver man ju hjälp och stöd. Kunna känna sig fri. Till exempel att utgå bara. Nej, jag tycker det är jättekonstigt att det är en... Alltså jag tycker man kunde gå på... Ha helt andra kriterier än ålder. Det känns ju jätteomodernt, gammaldags. Lilian är ju jätteduktig med hunden. Och det tror jag andra ungdomar också skulle vara.
Det sa alltså Camilla Rosberg som är mamma till Lilian, 12 år och Sveriges yngsta ledarhundsförare.
Jag måste säga att jag har nog ändrat uppfattning i detta. Från början så, när jag började på SRF så tyckte jag att det var väl en rimlig gräns att sätta.
Det här är Lena Ridemar. Hon är chef för ledarhundsverksamheten vid Synskadades Riksförbund.
Jag har fått mer insikt om att ledarhundarna skulle komma till fantastiskt stor nytta även för barn och ungdomar. Och förutsatt att deras föräldrar liksom går med på att man har en ledarhund i familjen med de åtaganden som är, så tycker jag att även minderåriga skulle kunna få rätt att få en ledarhund.
Men då tänker du att, så att säga, föräldrarna ska ha det juridiska huvudansvaret, eller vad man ska säga?
Ja, i någon mån måste det bli så, om det är så att inträffar situationer där man ändå ska stå som ansvarig. Och då är det ju ändå målsman som måste ha det ansvaret ytterst.
Vilka vinster kan du se att det skulle vara för ungdomar att under 18 att kunna få ledarhund?
Samma vinster som det är för vuxna människor, att faktiskt att få en helt annan rörelsefrihet och självständighet än vad man har utan ledarhund.
I det här reportaget då så tycker ju den här flickans mamma att man inte borde ha någon åldersgräns, utan att det istället borde definieras utifrån från mognad och lämplighet. Tror du att det är en modell som skulle kunna fungera?
Jag tycker att det är lite tufft sätt att hantera det, att man ska gå in på individers förmåga så hårt, utan jag tror att det kan finnas en poäng att man sätter en åldersgräns ändå utifrån vad man generellt sett skulle klara av. Inte vet jag om den gränsen då skulle kunna sättas vid 7 års ålder när man börjar i skolan eller något liknande.
Men du tror att det måste finnas en åldersgräns för att det ska kunna fungera?
Jag tycker att det är att föredra att hellre ha en åldersgräns än att det ska baseras på bedömning av individer. Därför att det kan bli väldigt godtyckligt och orättvist.
Vad är det då som liksom skulle behöva göras för att det skulle kunna öppnas en möjlighet för personer under 18 att också få en tilldelad ledarhund?
Alltså det kräver ju en justering av lagstiftningen. Vi hoppas att det kommer en promemoria från departementet nu under våren som öppnar för att komma med synpunkter på gällande lagstiftning. Och då kan ju SRF som en av de parter som kan bidra med åsikter faktiskt skriva förslag till departementet och till regeringen.
Mm. Har den här frågan någon gång aktualiserats i diskussionerna med Socialdepartementet?
Inte mig veterligt. Jag har ju bara jobbat på SRF sedan november-december 2017, och det som då hela tiden har varit aktuellt är ju att regeringen har haft för avsikt att flytta hela verksamheten från SRF till MFD. Och den förflyttningen är väl det som vi kanske primärt har haft fokus på istället för alla andra delar som handlar om lagstiftningen i övrigt.
Vid en eventuell flytt så måste lagstiftningen ändå göras om, och då skulle det här kunna vara en sån parameter som ändras samtidigt.
Precis.
Vi träffade Sveriges yngsta ledarhundsförare Lilian Rosberg, hennes mamma Camilla, dressören Annette Johansson på DISA och sist Lena Ridemar, chef för ledarhundsverksamheten på SRF. Reporter var Joakim Kohlman på Radio SRF. Öppnat och stängt. I Tomelilla har Handelsbanken stängt sitt lokalkontor med adress Torget 6. Istället hänvisas kunderna till kontoret i Ystad. Och i Ystad har Rexis ögoncentrum öppnat på Hyllegatan 33. Ögonkliniken utför ögonsjukvård och ögonkirurgi. I Ystad har sportartikelkedjan Team Sportia öppnat på Hamngatan 9 i en 600 kvadratmeter stor lokal. I Helsingborg har Dunkers kulturhus och Fredriksdals museer och trädgårdar öppnat för besökare efter att ha varit stängda sedan i höstas av pandemiskäl. Bägge med begränsningar av antalet besökare och annat. Till Dunkers behöver man bland annat boka biljett och en tid för besök. Och även Fredriksdal rekommenderar förköp. Malmö museer har öppnat igen efter 5 månaders coronastängning. Fast också de i begränsad form. Allt har inte öppet och biljetter till en bestämd tid måste bokas i förväg. I Malmö har Nöjespalatset Slakthuset stängt. I det stora tegelhuset på Karlsgatan, norr om Malmö C, har man sedan 90-talet haft konserter, teaterföreställningar, konferensverksamhet och nattklubb. I Hyllie i Malmö har livsmedelskedjan Citygross öppnat en stormarknad på adressen Hylliealé 3. Och de har öppet mellan klockan 6 och 22, och där finns bland annat en manuell fisk- och deli-avdelning. I Sjöbo har second hand-butiken Déjà Vu öppnat på Västergatan 15, och det finns både vuxen- och barnkläder i affären. Gösta Greve har närbutiken i den gamla macken vid landsvägen stängt. Affären har även fungerat som postombud. I Skurup har en ny livsmedelsbutik, Exolivs, öppnat på Kyrkogatan 10.
Evenemangstipsen kommer som vanligt med brasklapp för att saker och ting kan ställas in, stängas eller få nya restriktioner. På Ystads konstmuseum vid Sankt Knutstorg pågår en utställning med verk av Österlenkonstnären Gert Aspelin. Även den permanenta samlingen är öppen. Men efter en omhängning så finns det för närvarande ingen audioguide, fast en ny är under produktion. På museets hemsida finns dock ett par filmer där utställningarna presenteras och där man kan ta del av ljudet. Caféet håller stängt. Dunkers kulturhus i Helsingborg har också öppnat igen. Där pågår utställningen Gråvargar och älgbrorsor om barnboksförfattaren och illustratören Pia Lindenbaums bildvärld. Till den utställningen är det entréavgift. På entréplanet, där det är gratis att komma in, visas bland annat På gränsen, Helsingborgs historia och museisamlingar samt en utställning om tatueringar. Biljettköp och tidsbokning, och det gäller även till entréplanet där det är gratis, görs online via nätet. Gör en sökning på Helsingborgs kulturbutik så hittar du rätt. Eller så gör man det i entrén, fast där kan man bara köpa och boka till samma dag. Sen har man 90 minuter på sig för sitt besök och det med bestämda start- och sluttider. Men några pass är bara en timme långa. Audioguider till flera av utställningarna finns att låna i informationen eller nås via gratisappen Visit Helsingborg, där det dessutom även finns guider till Fredriksdal, Kärnan, Helsingborgs rådhus och Sofiero. Sofieros park är öppen medan slottet beräknas öppna den 7 maj. Och The Arks konsert som skulle ägt rum på Sofiero den 29 juli i sommar, den är flyttad till 28 juli 2022. På återöppna Malmö konsthall visas den romska konstnären Sejar Stojkas verk med den romska förintelsen i centrum till och med 21 maj. Det är ingen förbokning, konsthallen tar emot upp till 70 besökare. Inga visningar sker inför publik på plats, men på nätet går det att ta del av en digital visning onsdagar, torsdagar och fredagar mellan 10 och 10.30. Inloggningen öppnar 9.55 och visningarna hittar man på hemsidan konsthall.malmo.se. Malmö museer på Slottsholmen vill att besökare förbokar biljetter. Museet har en ny utställning kallad Ledtrådar, stolphål, DNA och andra spår från forntiden. Det finns audiovisuella guider till Malmö museer. De handlar om slottets historia och museets ubåt. Nedladdning via app eller direkt på sidan izi.travel/sv. Och vi ska tillägga att vi inte testat tillgängligheten för synskadade för någon av de inspelade guiderna som nämns i tipsen. Malmö museers restaurang och Café Vega håller endast öppet vardagar 11-13. Den 24 april ordnar Öja FF Loppis i Öjaboden ut med väg 19 i utkanten av Ystad och i Johans lada mittemot Öja idrottsplats. Öppet i bägge fallen mellan 10 och 12. Och det går bra att boka en tid för mindre sällskap som vill handla. Till Johans lada kan man mejla till info@ojaff.nu eller ringa 0705 30 26 63. Och för Öjaboden så mejlar man till samma adress. Betalning sker med kontanter eller Swish. FNs tidigare generalsekreterare Dag Hammarskjöld Skånegård Backåkra håller öppet fredag till söndag 11-17. Antalet besökare är begränsat till 20 åt gången. Information går att få på telefon 0768 35 26 70 eller e-post info@dhbackakra. Stavas det. Adress Backåkravägen 73 i Löderup. Biljettinformation Dunkers kulturhus 042 10 74 00. Malmö museer 040 34 44 00. Kalendern för årets 15:e vecka inleds måndagen den 12 april. Detta datum för 60 år sedan flög ett ryskt namn över jorden, vilket även dess ägare själv också gjorde, Yuri Gagarin, den första människan i rymden. Den sovjetiska astronauten, eller kosmonauten som ryssarna säger, tog 1 timme och 48 minuter på sig för ett varv runt jordklotet innan han lämnade rymdkapseln Vostok 1 i fallskärm och landade lyckligt. Därmed hade öst bräckt väst i det kalla krigets rymdkapplöpning. Vostok betyder just öster. 1964 besökte Gagarin Sverige och fick bland annat träffa kung Gustav den VI Adolf. I Malmö var det tänkt att kosmonauten skulle få se det dåvarande domusvaruhuset på Södra Förstadsgatan, men ett bombhot satte P för det. Dock tog han sig en hårt polisbevakad sväng om på dansrestaurangen Amiralen. Och 1981, på dagen 20 år efter Gagarins rymdfärd, sköts Columbia, som var den första amerikanska rymdfärjan, upp. Den hängde med till 2003. Så har 160 år gått sedan det amerikanska inbördeskriget mellan syd- och nordstaterna bröt ut i Sydcarolina. Ett krig som fortfarande kastar sin skugga över relationerna mellan nord och syd i USA. Och namnsdag, det har liv. Tisdagen den 13 april är det Arturs och Douglas tur att fira namnsdag. Onsdagen den 14 april, som är Tiburtius namnsdag, ansågs för markera starten för sommaren, men bara i de sydliga delarna av landet. Till saken hör att den sommar som avses enligt en äldre tradition också omfattade våren. På Tiburtiusdagen förväntades vattendragen vara öppna, gäddan leka och man kunde lägga ut fiskeredskap. En välkänd tradition i sammanhanget är också att björnen ska komma ut ur idet denna dag. Det skriver Nordiska museet på sin hemsida. 1980-talets stora backhopparnamn och flerfaldiga svenska mästare Jan Boklöv blev på sin tid känd och även kritiserad för V-stilen. Det vill säga att hoppet utförs med skidspetsarna riktade utåt så att skidorna formar ett V istället för att skidorna hölls parallellt. Men Boklöv gick segrande ur kritikstormen och idag är hans stil den gängse inom backhoppningen. Nu fyller han 55 år. Torsdagen den 15 april är det Olivia och Oliver som har namnsdag. Och det är dags för finansminister Magdalena Andersson att presentera den ekonomiska vårpropositionen, alltså regeringens förslag till riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken. Själva budgetpropositionen, det som förr kallades nådiga luntan, kommer i höst. Nobelpristagaren i litteratur 2011, han hette Thomas Tranströmer, världsberömd svensk poet och även utbildad psykolog. Och hade han inte gått bort för 6 år sedan så hade han denna dag fyllt 90 år. En lång rad böcker med Tranströmerdikter men även prosa finns inlästa i talboksform. Flera också i punktskrift. Fredagen den 16 april flaggas det på andra sidan Öresund för drottning Margrethe som fyller 81 år. Och på denna sida om sundet har Patrik och Patricia namnsdag. Lördagen den 17 april är Elias och Elis namnsdag. Söndagen den 18 april tar veckan slut och det är Valdemar samt Volmar som har namnsdag. På dagen för 70 år sedan undertecknade Belgien, Frankrike, Italien, Luxemburg, Nederländerna och Västtyskland i Paris ett fördrag om att året därpå upprätta den europeiska kol- och stålgemenskapen. Det som kom att utvecklas till EU, den europeiska unionen. Och samma dag föddes journalisten och författaren Teppas Fogelberg som alltså blir 70. Hans karriär började som norrländskt lugn sidekick till den munvige Jakob Dahlin i dennes radioprogram Galaxen på 1980-talet och fortsatte i tv-programmet Jakobs stege. Fågelberg var sedan länge programledare för Ring P1, en klart icke helt okontroversiell sådan, och han fick för några år sedan inte förlängt förtroende där. Sedan ett kvarts sekel är Täppas Fågelberg blind och har skrivit om detta, bland annat i boken Blindstyre som är inläst som talbok. Och det finns ytterligare titlar av honom, både i talboksformat och i punktskrift.
Den regionala delen av anslagstavlan börjar med att Föreningen Motion och Idrott för synskadade, MIS Göteborg, bjuder in till workshop med den nya iPhone-appen Vision och Motion som ska göra det lättare att motionera på egen hand. Detta söndag den 2 maj. Vi träffas utanför FIFs lokaler vid Pildamsvägen 26 i Malmö under en timme i grupper om cirka 4-6 personer. Du kan ta med dig en ledsagare. Har du ingen men önskar en, skriv det i anmälan. Under workshopen går vi igenom appen och du kan få hjälp att installera den på din mobil. Sen får du praktiskt gå en bestämd väg, testa att skapa en rutt och lägga in egna platser. Ni kommer också att försöka hitta zoner att fånga och delta i tävlingen om vem som fångar flest. I anmälan anger du hur många ni är som kommer och vilken tid du helst vill komma. Tiderna man kan anmäla sig till är klockan 10, 11, 12.30, 13.30, 14.30 samt 15.30. Du kan ladda ner appen utan kostnad från App Store. Sök på Vision och Motion. Och du kan hitta mer information och manualen på Vision och Motions webbplats. visionomotion.nu. Har du frågor eller funderingar om dagen kan du ringa eller mejla projektledaren Denise Cresso från MIS. Telefon 0706 148 146. E-postadress denise.cresso, stavat med ett C och två S, snabel-a-misgbg.se. Varmt välkommen! Den lokala delen av anslagstavlan är idag gemensam för hela Skåne. Och den börjar med att SRF Lundabygden bjuder in till seniorshoppen den 16 april klockan 13. Våren är här, så varför inte passa på att bygga upp dig själv med det senaste vårmodet. Carita kommer till föreningslokalen på Tordönsvägen 4i i Lund och visar upp årets vår- och sommarmode. Du får även möjlighet att prova kläderna i lugn och ro. Och samtidigt få Caritas proffsiga råd och tips om vad som passar just dig. På grund av rådande pandemi är antalet deltagare begränsat till 8 personer. Så boka in ett deltagande så fort som möjligt på telefon 046 211 06 74. Carita tar emot max 2 personer i taget och använder både handsprit och munskydd och visir om så önskas. Vi kommer att servera en god sallad samt kaffe och en kaka. Det kommer även finnas möjlighet att köpa vin till självkostnadspris. Cecilia håller arrangemanget som värdinna och hon kan nås på telefon 070 640 11 23. Avgiften är endast 50 kronor och vi behöver din anmälan senast den 9 april. Hjärtligt välkommen! SRF Malmö Svedala bjuder in sina medlemmar till en utekväll på restaurang Värshuset på John Erikssons väg 76, lördag den 8 maj. Vi träffas klockan 16 och man kan välja mellan husets schnitzel med stekt potatis, rödvinssås och kapris eller bergtunga valevska med tigeräkor, kräftskärtar, hummersås och pommes de chaise, eller en vegetarisk schnitzel. Då det fortfarande finns restriktioner är det viktigt att vi håller oss till reglerna. Och det innebär max 4 personer vid varje bord. Det finns inga större bord och det är gott om mellanrum mellan borden. Det är inte tillåtet att gå runt bland borden och hälsa på andra deltagare. När ni behöver gå på toaletten, tänk på att det ska vara minst 1,5 meter mellan deltagarna. Det är av yttersta vikt att vi följer dessa instruktioner så att vi inte riskerar att bli avhysta och restaurangen att bli av med sitt tillstånd. Tänk också på att enligt nu gällande restriktioner slutar alkoholserveringen klockan 20. Föreningen står för kostnaden för maten samt alkoholfri dryck. Folköl och starkare betalar var och en själv. Restaurangen rymmer bara 40 personer, så det är först till kvarn som gäller. Medlemmar i SRF Malmö Svedala har företräde. Deltagare från andra lokalföreningar får delta i mån av plats och får själv stå för alla kostnader, även maten. Anmälan kan endast göras per telefon till kansliet. Telefon 040 25 05 40. Tidigaste tid för anmälan är tisdag den 13 april klockan 9. Och alltså endast per telefon. Välkommen till en trevlig kväll, önskar styrelsen. SRF Sydöstra Skåne meddelar att på grund av pandemin och Folkhälsomyndighetens restriktioner så ser vi oss tvungna att flytta på vår bussutflykt som var planerad till den 9 maj. Nytt datum för utflykten blir förhoppningsvis den 15 augusti. Det kommer att bli samma utflykt som var planerad till maj. Vi påminner er även om vår grillträff som vi ska ha den 3 juli. Mer information om den dagen kommer. Det har gått över ett år sedan vi kunde träffas. Och det ska bli hur trevligt som helst. Håll i, håll ut och vaccinera er. Hälsar Johnny Ekström för styrelsen i SRF Sydöstra Skåne. SRF Västra Skåne har en inbjudan till alla medlemmar i Helsingborg, Höganäs, Landskrona och Svalöv. Det är månadsmöte tisdag den 13 april klockan 14-15. På det ska vi ta upp förslag på aktiviteter för juni, juli och hösten med förhoppningen att vi ska kunna träffas igen. Mötet äger rum som en telefonkonferens med möjlighet för 30 personer att delta. Anmäl dig till kansliet på telefon 042 15 83 93 eller e-posta srf.monica@telia.com. Efter anmälan får du telefonnummer och deltagarkod. Och om du inte har möjlighet att delta men vill lämna ett förslag på en aktivitet, utflykt eller resmål får du gärna höra av dig. Så har vi ett referat om rösten som gav mer smak. SRF Skånes första litteraturträff detta året hölls på distans den 20 mars och lockade drygt 25 deltagare. De fick lyssna till talboksinläsaren Dodo Parikas när han på lördagen berättade om sina många år som inläsare av böcker. Det blev åtskilliga muntra och inspirerande reflektioner kring processen att läsa in en hel bok. Betoningen av orden i en mening kan föra delar av handlingen fel, liksom uttalet av namn på personer och platser. Reaktionerna på programmet, döpt till rösten bakom talboken, blev översvallande. Maj-Britt Ryman, som ansvarade för mötet som genomfördes med Teams-teknik, fick många reaktioner från deltagare efteråt. Särskilt glädjande blev att åtskilja av dessa kom från personer 70+. Önskemålen om att erbjuda fler aktiviteter på distans av SRF Skåne var många. Kom gärna med förslag på fler Teams-möten, uppmanar arbetsgruppen Kultur och fritid som arrangerade mötet. Vid tangentbordet, Liss Malmborg. Vi avslutar med några tillfälliga ändringar som berör den regionala och lokala busstrafiken. I Alsta, i Trelleborgs kommun, har man börjat ett vägarbete som stängt regionbuss 144 hållplats Stationsvägen i bägge riktningar. Tillfälliga stolpar ute på väg 101 ersätter fram till den 30 april klockan 16. I Trelleborg drar ett arbete vid Havrejordsvägen ut på tiden. Stadsbuss 2 hållplatser Höga Lidsvägen A och B, liksom Höga Lid läge A, fortsätter vara stängda ända till den 20 augusti klockan 15 närmare bestämt. Och fram till dess är hållplatsen Söderslättshallen på Isalsvägen närmsta alternativ. Och i Kristianstad slutligen asfalterar man i veckan på Kanalgatan, vilket flyttar hållplatsen Östra Kaserngatan. Läge A finns nu 140 meter bakåt på Kanalgatan och läge B 25 meter framåt i bussens riktning. Redan på fredag den 9 april klockan 16 ska allt där vara på sin vanliga plats igen. Och med det beskedet var det slut på innehåll i veckans Skånes taltidning. Nästa nummer kommer torsdag den 15 april.
Skånes taltidning ges ut av Region Skånes psykiatri- och habiliteringsförvaltning. Ansvarig utgivare är Martin Holmström. Postadress Jörgen Ankersgatan 12, 211 45 Malmö. Telefon 040 673 09 70. E-post skanestaltidning@skane.se och hemsida skanestaltidning.se. Observera att CD-skivorna inte ska skickas tillbaka till oss. Såväl skivor som kuvert kan läggas i brännbara sopor när ni inte längre vill ha dem. Vi hörs igen. Hej då!